Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Indipodden.
I wanna know where my easy rider gone. Does I wanna know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride all so long?
IndyCar på svenska.
Välkomna till Indypodden avsnitt 113. Den här veckan har vi ett kärt återseende i podden. Mattias Jönsson, Scott McLaughlins chefsmekaniker, Penskes älsklingsmekaniker och vår favoritchefsmekaniker Mattias Jönsson är tillbaka i podden. Och vi har haft ett långt och mysigt samtal med honom. Hur mår du, Jakob?
Tack, bra. Det är en vårdag i Mellansverige som heter Duga. Det är en och en halv vecka kvar till Long Beach Grand Prix. Men vi sover ju inte för det. Vi har en del andra nyheter att snacka igenom också. Men vad har vi på schemat då, Ronny?
Ja, men vi har ju två trevliga nyheter från nu i början av veckan. Dels har vi en ny förarnyhet till Indy 500. Det är Catherine Legg som kommer tillbaka för Dale Coyne. Och så har vi ett annat känt namn som kommer blanda sig in i IndyCar-cirkusen nästa år. Vilket är, Jakob?
Prema Power Team. Giganterna i, inte Road to Indy, men väl i Formel 1s juniorstegar. Och det är ju, ja, det heter ju duga. För Prema har ju dominerat ändå Formel 2, Formel 3 och andra juniorserier i ett antal år nu. Det är ett stall som har funnits sedan 1983. De håller till i norra Italien, i Venetien, alltså Venedigområdet ungefär. Och de har ju lotsat fram Felix Rosenqvist, Marcus Armstrong, Callum Ilott, vilka mer kända namn har vi? Mick Schumacher, Olli Bärman just nu, Guan Yu Zhou,
Dino Beganovic
just nu i Formel 3, Dorian Pain i Formula Academy. Och nu så verkar det som av allt att döma att det storsatsas på IndyCar inför 2025. De ska bygga en ny fabrik i Indiana, såklart. De kommer använda Chevrolet-motorer. De kommer anmäla två bilar, vilket utökar griden till 29 totalt. Det kommer att bli trångt på griden.
Mm.
Någonting som jag tycker är intressant är att de gör det här med Carlin Motorsports icke-framgångar i IndyCar i ganska färskt minne ändå. Mm. Och Carlin var väl, de är inte så heta just nu längre, men ett tag så hade de den ställningen som Prema har nu i Europa. Carlins IndyCar-satsning, den bara försvann för ett par år sedan utan vi knappt ens tänkte på det.
Vad blev det? Blev det fyra säsonger i IndyCar?
Ja, något utan sånt, några egentliga framgångar. Connor Daly tog pole position på Iowa i en Carlin-bil. Mm. Men anledningen varför Carlin inte är ett riktmärke för Prema, att Prema ändå gör det här trots att visa sig att ett starkt europeiskt juniorstall inte klarar av IndyCar, det är ju för att Carlins IndyCar-satsning var nog inte helhjärtad riktigt. Utan det var ju mer eller mindre Max Chilton Racing. För det var ju Max Chilton och hans sponsorverktyg och hans sponsorpengar som bar hela Carlins amerikanska äventyr. Och det bar inte särskilt långt. Dels på grund av Chiltons kapacitet och sen så måste det ju vara helhjärtat från mer än en sida. Och inte bara vara en rikemanssons semester, liksom så.
Nej, just det.
Så att jag tror mer på Prema än vad jag någonsin trodde på Carlin. Och det här är ju bara liksom 6 timmar efter pressreleasen kom ut. Vad tror du? Vad är ditt första intryck?
Jag tror en mer genuint gedigen satsning än vad Carlin hade. De går ju som sagt in med två bilar på en gång här. Det gjorde väl inte Carlin till en början åtminstone. Det var inte det alltid ett enbilsteam?
Ja, det var, vi kommer ju inte så ihåg det. Så att, ja, det var ju Chilton och Daly fick delade ju på en bil det sista året i alla fall. Så ja. Någonting sånt.
Och låta det vara osagt. Men det de kommer sikta på då enligt pressreleasen är att de kommer ha en mer erfaren förare och en junior då från den europeiska stegen då som en Formel 1-aspirant kan man säga. Och det, vad tillför det i premieorganisationen? Jag tycker det är jätteroligt att de får verkligen vara i en premiumklass då som ändå indikar är det högsta steget på trappan. Och det kanske blir en sån här, ett mellansteg för en vi säger att en förare som vinner i Formel 2 får ju inte köra Formel 2 året därpå. De kan ju handplocka folk därifrån.
En tillflyktsort, för det är ju trångt i Formel 1 och det vore ju tråkigt om ens karriär bara tar slut i och med en mästerskapssägare Formel 2, Felipe Drugovic liksom. Så det är väl en tillflyktsort i sig. De är ju nu i IMSA, driver Lamborghinis IMSA-satsning i GTP-klassen och även det är World Endurance Championship. Och de har ju många förare under sitt paraply och de har ju också en del IndyCar-bekanta i detta paraply. Sebastian Montoya har ju kört Prema i juniorklasserna till exempel. Sebastian Montoyas pappa är
Juan Pablo.
Exakt, så att det finns IndyCar-kopplingar där också. Jamie Chadwick har kört för Prema. Hon är i Indy Lights nu. Indy Next, förlåt mig. Så att det finns öppningar och det blir intressant hur de... Ja, deras förarval kommer bli intressanta. För jag tror inte heller att det här är ett stall som kommer vara strapped for cash. Att de kommer behöva plocka bara Max Chilton typ. Utan att de kan välja och vraka själva. Det tror jag kommer också vara nyckeln för deras framgångar ändå. Erfarenhet och ren och skär talang, det tror jag att det kommer Prema välja på.
Det hade varit lite roligt om de hade tagit in Max Chilton som den där seniorföraren.
Ja, det skulle vara väldigt ironiskt. men alla har väl värd en andra chans.
Men det är roligt, lite mer europeisk influenser även på teamfronten då till nästa säsong.
Ja, lite mer mångfald skadar inte.
Och så har vi ju Catherine Legg som gör comeback, eller hon återvänder till Indy 500 även i år. Förra året så kvalade hon ut resten av sina teamkompisar i Royal Letterman Lanigan som hon körde då. Den här gången kör hon för Dale Coyne Racing i deras bil med 51. Och det är ju ett kärt återseende, för det var också i Dale Coyne Racing som Catherine Legg hade sin premiär i Champ Car 2006.
Det var ett tag sedan. Det är svårt att säga någonting om Catherine Leggs form i en formelbil eftersom förra året var ju Rahal-stallet så dåliga på Indianapolis 500 särskilt. Hennes loppel också blev också väldigt kort.
44 varv blev det bara tyvärr, och efter en kontakt, ja.
Ja, hon gjorde en snurrning och slog sönder del av hjulupphängningen i depån vid första depåstoppet. Och hur det gick på banan innan dess, det minns jag inte, för hon var ju, låg ju kvar runt 25 plats fram tills dess. Så det finns liksom inget att säga om hennes form. Men hon är varm i kläderna allmänt när det är racing, eftersom hon kör ju i IMSA och annan sportvagn så. Hon har ju inte kört en full säsong i IndyCar på väldigt länge, men ändå ett par säkra händer. För när man kör sportvagn i så här långlopp, då är det ju säkra händer som är nyckeln till en långvarighet i den här sporten.
Sen är det ju kul att hennes huvudsponsor är ju Elf Cosmetics då, vilket de säger är det första sminkföretaget som är huvudsponsor i Indy 500. Elf, när hörde vi det senaste IndyCar-sammanhang? Jag har man ju hört mycket racing-sammanhang förr, men då snackar vi om ett helt annat Elf.
Ja, ett annat företag. man ska inte blanda ihop det här Elf och Elf, franska oljebolaget. Så det är väl det Elf du tänker på.
Ja, men vi hade en liten diskussion tidigare idag om när vi såg, har vi sett Elf som sponsor i IndyCar? För vi tänker ju Elf på Tyrell-bilen till exempel på 80-talet, 70-80-talet. Men där hade du någon koppling där?
Ja, Elf oljebolaget sponsrade Olivier Grouillard i Indycar 1993. Grillard, mest känd som backmarker Formel 1, slutet av 80-talet, början av 90-talet, i just Tyrell. Grillard körde 11 lopp 1993, bästa platsen en elfte. Och Elf var ju alltid så att de ville ha franska förare i sina bilar. Därför Tyrell nästan alltid hade åtminstone en fransk förare. Det här sminkföretaget vet jag dock inte så mycket om deras produkter är bra eller så. Men det är kul med också nya sorters sponsorer. Så liksom breddar mångfalden bland sponsorerna också i Indycar. Så det gillar jag. Och bilen har en ganska snygg rosa, mörkrosa, lila ton. Så den kommer nog sticka ut på banan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det är väl inte någon idé att vila på hanen, Jakob, för vi kastar väl oss in i intervjun med Mattias Jönsson. Vi pratar bland annat om testbehovet i Indycar. Är det lagom som det är, eller är det alldeles på tok för mycket testning och tok för lite racing? Vi pratade framförallt om hybridmotorer och så även Mattias predictions, vad han tror att hans förare Scott McLaughlin kommer placera sig i årets mästerskap. Han har höga tankar om honom, precis som jag.
Ja, låt höra vad ni hade att säga då.
Mattias Jönsson, välkommen tillbaka till Indypodden.
Tack så jättemycket för att jag blev inbjuden igen.
Du har en stående inbjudan hos oss, bara så att du vet. Du får vara med hur ofta och hur mycket du vill.
Ja, just det, men vad skönt.
Hur mår du?
Mår jättebra. Ja, säsongen har ju sparkat igång här. Man blir lite så här upplåst under vintern, kan man nästan säga. Några tester här på vårkanten var det ju, men vintern blir ju några månader för lång egentligen, som vi inte kör bilar, som vi håller på och bygger i shoppen. Och ja, till slut när man alltid rest och åker till racerbanor, så är det ju det man känner sig mest för att man ska göra igen. Så är det ju bara på racerbanan och inte hemma i shoppen och jobbar, man säger. Så att det blir lite vintrigt så här emellanåt. Så att det är skönt att säsongen har kommit igång. Det ska jag väl säga, att man får ut och åka till racerbanor igen och se vad frukt man kan plocka här när man har jobbat på bilarna så här under säsongen.
Ja, hur ser du på det? Jag tänker ändå, du säger att säsongen har kommit igång nu, men vi har ju St. Pete då, och sen så var det lite speciella racet på Thermal som ligger liksom utan kalendern, och så är det ju 3 veckor till nästa. Så hur ser du på den här ändå ganska långa startsträckan? För på ett sätt kan jag tycka att nej, säsongen är inte igång riktigt ännu. Nu är du så mycket mitt i det, men ur ett åskådarperspektiv så är det ju lite hattigt, kan man väl säga.
Ja, det är väl en grej som det är kul att du faktiskt tog upp det, för att det har väl en rätt så stark åsikt om, vet jag inte om det är någon annan som kommer lyssna på det utan de som lyssnar här, men som för oss så är det ju en jätteupptagen tid ifrån St. Pete. Då börjar vi testa också väldigt mycket, så att Vi, som du säger, liksom, vi körde i St. Pete och sen då Thermal. Då hade vi en test däremellan. Och sen så kör vi en massa riggtester också då. Så att vi har faktiskt varit på Indy Road Course och testat en dag här förra veckan. Nu har vi kört vindtunneltester, fullskalsbil det här då. Så då är det ju en av våra racerbilar då som blir ombyggd till vindtunnelbil, kan man säga, med massa andra sensorer på det. Ja, det är en helt annan bil, kan man säga, vad det gäller instrumentering och hela det köret. Givetvis karossen i sig själv, vingar och så vidare, så är ju det samma givetvis, för det är det vi testar. Men det är mycket jobb med att göra i ordning en bil för en sån där test. För att du måste också då kolla givetvis så att alla pressure taps som det heter, du har små hål i alla vingar, du har små hål i undervingen och överallt så här som du mäter då högtryck eller vakuum och så vidare och så ja, se hur du kan flytta på det här om man säger och kalibrerar egentligen hela tiden. Vi åker här nu på måndag så åker vi till Indy för en öppen test som går där då så sätter vi upp bilarna där ska jag säga nu på tisdag, onsdag och sen så kör vi test där på torsdag, fredag och sen då så byggs bilarna om då ifrån oval till street course för då kommer Long Beach och då måste lastbilen, det är så långt härifrån om man säger då till Long Beach så att de måste ju åka här nu då på nästa söndag och dra till Long Beach då för följande helgsrace för det tar dem i alla fall 48 timmar att köra dit. Så att för våran del så har ju säsongen sparkat igång väldigt, väldigt mycket och hårt om man säger så att får man en dag i veckan ledigt så är man ju glad för det om man säger så att så ser det väl ut på kalendern för våran del sen pick. Och där har väl jag också en åsikt då om att jag tycker vi skulle racea istället för att testa. Det har jag en rätt så stark åsikt om, det måste jag säga. Det här med liksom åka och testa och så vidare för att lära oss grejer. Men, hey, settle down.
Kan hundarna någon svenska?
Nej. De pratar bara engelska. I alla fall en av dem gör det.
Ja. Men är det så att det rent av att de skulle, det är så att vintern är väldigt lång. Skulle den här intensiva testperioden som har varit nu faktiskt kunna allokeras till tidigare på i vintern eller på sen ja, november, december någon gång. Nu förstår jag, så Indianapolis är ju vad det är och det är ju alldeles för kallt för att köra på oval i november, ja. December kanske, men förutom det, hade man kunnat lägga om kalender på något sätt, tycker du?
Ja, eller till och med lägga till. För jag menar, trots allt så är det som så att vi åker ju då och testar på vissa av de här banorna. Är du där och testar, som du tittar på Thermal till exempel, nu var det en lite speciell grej och jag tror inte vi kan utan riktig modifikation där så blir det ju visst du kan ju bygga en pitlane till och så vidare så att du kan göra pitstops och sånt där också va. Men jag tycker själva konceptet i sig själv eller själva tanken där tycker jag var bra. Vi åkte ju dit och körde en open test förra året också då och då kör ju hela serien till västkusten om man säger, de flesta är ju baserade här på östkusten i alla fall. Då drar du hela serien dit och det innebär ju en viss kostnad och det är hotellrum och det är det ena och tredje om man ser hur du preppar bilarna. Då tycker väl jag att då kan du lika gärna racea så att du får poäng på det här och du får ett resultat i slutet och jag menar grejen är väl så här med motorsport likadant som det är med fotboll eller vad som helst. Visst är det en sport och visst tävlar du och så vidare men i sista änden så är det väl publiken som man ska se till att de blir omhändertagna istället om man säger. För det är ju trots allt entertainment business i slutändan. Som det blir. Det är ju därifrån i alla fall pengarna kommer för att göra det här. Och det är ju alla sporter. Så är det ju bara. Så jag tycker istället för liksom ha träningsmatcher om man så säger. Om man kollar på hockey eller fotboll så kan man lika gärna ha en utöka serien om man säger då och ha några runder till. Det är väl min åsikt i alla fall. Men det kostar lika mycket minst att åka och testa som det gör när du åker och racea. Så jag tycker så tycker väl jag i alla fall. Och det kan vara lite annorlunda om du försöker göra så att du har nya grejer som du försöker producera eller så här. Om du har en helt ny bil och så här så innebär ju det. Då måste du ju testa givetvis att på något sätt så har ju förväntan blivit att alla bilar ska ju komma i mål varje race. Om man säger inte trilla bort med mekaniska fel som säg 20-25 år sedan så var väl inte den tanken densamma. Utan då liksom, motorerna gick ju sönder här och där och du hade ju race om man säger när 25% av bilarna eller till och med 50% av bilarna inte kom i mål på grund av tekniska fel och så vidare. Men det det får inte hända längre. Så det tar väl lite grann till den här hybriden då som vi ska köra senare nu i år i Mid-Ohio som tanken är. Och därom. Så den har ju vi testat nu då i lite, ja det är i stort sett ett år nu som vi har kört med den och testat den olika, ja det har varit olika generationer givetvis av den och den utvecklad nu till en produktionsgrej då. Och det är väl helt riktigt att de testerna måste jag väl säga, det är väl, det är ju motiverat, det måste jag nog säga att man måste liksom testa en ny produkt, det är en helt grej, det är en helt riktig grej att göra tycker jag. Men just vad det kommer till den här bilen som vi fortfarande kör och åka och testa olika fjädrar och vingar och hjulvinklar och så vidare. Jag tycker ja, ska minska det och köra fler race tycker jag.
Ja, det tycker jag låter bra. Hur vokalt är det utåt eller mot ledning och så där, och hur tror du att det är realistiskt att de ska ta det steget någon gång framöver, eller är det ett motstånd till kring det?
Ja, jag tror det beror lite grann på teamen faktiskt. Tittar på de mindre budgeterande teamen så tror jag de hellre kör race faktiskt och mindre, mindre testning. Tittar du på de större teamen som Penske, Ganassi, McLaren, Andretti och så vidare som väldigt ingenjörsdrivna team, då jag tror de flesta där vill ju köra tester för att det finns ju då mindre chans att du gör fel kan man väl säga. Men det är väl den biten som jag tycker lite grann så här. Vi har ju alla sett regnrace när det börjar regna mitt i racet så här. De är ju skitkul att titta på. Det är ju jättekul. Och det är ju just det här med att ingen vet ju facit än. Liksom det blir ju en helt surprise helt plötsligt och ingen vet vad de ska göra och vilket varv ska man sätta på torrdäck igen eller regndäck eller så vidare eller intermediate så här. Och det gör ju att det blir ju tycker jag i alla fall mer entertainment och mer intressant för du vet ju mindre vem det är som kommer att komma ut på topp om man så säger då. Mm. Och det är väl lite grann det här som vi tar bort då med att testa mer. Som vi då som är så ingenjörsdrivna, liksom, ju mer vi testar, ju mer information har vi på temperatur, vind, däck, allting då när det kommer ner till racet. Och när du har ett facit framför dig och du kan göra precis rätt grejer, då tycker jag det tar ju iväg ifrån själva entertainment-faktorn. För att det blir mindre chans, det blir mindre surprise och så här. Mm. Så att jag tror att själva den produkten också tror jag som element of surprise skulle bli bättre om vi inte fick testa så mycket. Mm. Tror jag.
Men hur många insikter kommer ni fram till under ett test nu med tanke på att det rådande reglementet har varit i så många år nu? Alltså hur mycket nytt hittar ni egentligen på ett test? Om man ska vara krass.
Ja, jo, det ska man vara också. Däcken utvecklas så att från år till år så blir det olika däcksblandning. Som till exempel i år, generellt så kör vi på ett hårdare däck i år. Hårdare gummi än vad vi gjorde förra året till exempel. Så då blir det en förändring där på ja, både hur länge däcket varar, hur det byggs temperatur i däcket som för kvalet. Hur får du upp temperaturen snabbare så att du kan ta bättre vara på tiden i kvalet och vilket varv kommer det hända på. Fjädring och konstruktionen på på däcket, om man säger sidvallen på däcket har blivit styvare eller mjukare, så är ju det inbyggd fjädring i däcket då, om man säger. Så då ja, det är hela tiden sådana grejer som förändras som då åker och tittar på. Tittar man på karossmässigt så har ju med den här hybridbiten då som kommer in, så har ju också IndyCar då sagt att ja, alla måste köra samma luftintag till motorn och så vidare. Så att Cheva hade ju sitt egna tidigare som var i 2015 till 2017 när vi körde Cheva och Honda bodywork och allt det här då, eller karosser som de utvecklade och vingar och så vidare. Och sen då så gick vi tillbaka då till en enhetskaross och vingar i 18. Och sen har ju det då varit samma så här, förutom vissa detaljer vad det gäller motorn då, som intag och så vidare. Nu i år så har de gått till en och samma luftintag där också. För det här, så att bilarna är ju ett steg närmre likadana, Honda och Cheva, där också. Så en viss del av det där nu då, så ja, lär väl vi oss som Cheva-team lite andra, lite en annan aerodynamik kan man säga än vad vi har kört med tidigare.
Mm.
Men vad du snackar om, så är det ju liksom så små detaljer. Det är så små detaljer. Som precis som du säger, liksom, det är ju väldigt, väldigt... Skulle vi kunna gå och racea utan att göra det? Visst. Skulle du se det på banan? Jag tror inte det faktiskt. Det är så små detaljer numera. Men har du en budget, det är likadant som något annat företag om man säger. Har du en budget som är X, så kommer du spendera den. Oavsett om du måste spendera den och fördela den på vad du än nu ska göra. Finns det mindre grejer vi kan göra, så spenderar vi mer tid och mer pengar på den grejen vi får göra. Som dämpare är ju fortfarande fria i IndyCar. Du kan ju bygga dina egna. Det enda som regleras där, så är det ju att dämparen måste ju vara en enhet per hörn på bilen då, man säger. Så du får bara ha fyra dämpare. Kör du inerters, som F1 kör ju sina inerters utanför dämparna om man säger. Det är en egen enhet.
Mm.
För oss så måste de vara i dämparen om du ska köra en inerter. Annars anses det som en dämpare till, som en massdämpare till då per hjulupphängning. Och det får du inte ha. Men är den inbakad i dämparen, så får du ha det.
Mm.
Så där spenderar vi väldigt, väldigt mycket både tid och pengar på dämpare då.
Kommer det bli en viktigare sak nu när hybridmotorerna sätts i bilarna, de blir mycket tyngre? Är det så att däcken kommer påverka sin del, men de delarna du pratar om i dämparna här, har ni lagt extra mycket energi på att anpassa dem till de nya motorerna?
Ja, det blir ju lite grann förändring där, och framförallt så blir det ju på viktfördelningen på bilen. Den flyttas ju bakåt då här lite grann, för att hybridbiten som vi kommer att köra, det intressanta eller den nya tekniken med det, nu vet jag ju liksom att hybridbiten i sig själv är ju inte ny alls, vare sig det gäller sportvagn eller F1 eller ja, vanliga gatubilar om man säger. Men vad vi kommer då att göra, så är det väl egentligen hur det installeras i bilen. Så det kommer ju då sitta i bellhousingen precis bakom. Som traditionellt så har du ju kopplingen i bellhousingen, bara för att förklara då liksom konstruktionen på bilen då, så har du ju motorn. Sen då så traditionellt som sagt på en IndyCar-bil eller öppen bil, cockpitbil, även på sportvagnar och sånt, så har du en bellhousing då som bultar på motorn, som i stort sett är en adapter till växellådan till motorn. Och där så i olika generationer så kan du ha oljetank där i, du kan ha, men kopplingen lever alltid i bellhousingen där kan man säga. Där är i alla fall i bellhousingen då, precis bakom kopplingen, kommer våran MGU då, som det heter, Motor Generating Unit, som är generatorn för hybridsystemet och också motorn då för hybridsystemet. F1 och sportvagn kör ju då ett batterisystem som laddas utav MGU då. IndyCar kommer att använda ett capacitor pack istället, så det blir kapacitorer då som sitter där istället. Och skillnaden på kapacitorer kan man säga, och jämfört då med batterier, det har ju sina fördelar och nackdelar där. Kapacitorerna är ju mycket mer känsliga till vibration och temperatur än batterier till exempel. Så det har ju sin challenge att få det att funka när det sitter i bellhousingen där också. Kapacitorer jämfört med batterier är en energikälla som kan inte hålla energin eller preservera energin lika länge som ett batteri kan. Det kan laddas väldigt fort och avladdas väldigt fort. Som vem som helst som har AC i sitt hus och så vidare, så sitter det en capacitor i den då som startar den, för att den då discharge så fort, om man säger, så att strömmen till huset kan inte starta AC:n i sig själv, för den tar så mycket amps och power då, va? Så då har du ju en kapacitator där i som kickar igång den och hjälper till. Och det här funkar precis på samma sätt, kan man säga, fast det är mer kapacitorer i den här. Så att vi laddar dem då med MGU och sen då så discharge dem och så laddar de igen och discharge och så här, så går det fram och tillbaka.
Är det någonting som du kommer, är det någonting du kommer kunna som förare kunna bestämma när man vill sätta igång, dra igång extra kraften?
Så att alla regler är inte slutställda än för hur vi kommer att få använda den. Jag kan säga som så här att du kan använda den på väldigt, väldigt många olika sätt. Så det kommer ner till regler i stort sett hur du kommer att kunna få använda den. För laddning på den tar ungefär, ska jag säga, 10 sekunder kan man säga, för att ladda från 0 upp till, eller du går aldrig ner till 0 ska jag väl säga, från 25% upp till 100% kan man säga, eller 98%. Det tar ungefär bara 10 sekunder att göra. Och sen då discharge, det tar det mellan 3-5 sekunder att göra. Ska jag säga som så här också, beroende på vilken kraft eller vilken torque du använder för att ladda och discharge, harvest och deploy är det som förarna använder som ska man säga, språk vad det gäller. Liksom, harvest är ju liksom att ladda då, och sen deploy det är ju givetvis att använda kraften som du har lagt i det. Och du kan göra som så här faktiskt, jag vet inte hur jag ska förklara det här, men för att ladda den, ju mer aggressivt du laddar den och snabbare du laddar den, ju mer kraft tar det från motorn. Eller om du till exempel gör det under motorbromsning, så kommer du få mer negativt torque på hjulen helt enkelt och på motorn. Och mer snabbare kan man säga. Så att ta det till oval till exempel, där du balanserar bilen och du kör så liksom väldigt, väldigt fort, inneböjar och ja, det är en väldigt, väldigt fin balansering på bilen med high speed böjarna om man så säger. Där så kommer vi inte ladda kapacitorerna lika snabbt som du gör på en road course till exempel, för att ja, det blir i stort sett att du kommer att snurra om man så säger, eller åka i muren, tack vare att bilbalansen kommer ju då förändras mycket. Så att på en oval så kommer det vara att du laddar den en längre tid. Du kommer att ladda den längre tid med mindre reverse torque på axlarna kan man säga. Medan på en road course då, det är lite mer kasta runt bilen så här. Där kan du då ladda den som sagt på 10 sekunder lätt, liksom att du använder max torque. Och det här är ju en grej som vi kan sätta då, liksom sättningar på. Du talar helt enkelt om för den, hur mycket reverse torque vill du ha eller kan du tolerera? Och det beror ju då på hur snabbt du laddar den. Samma sak går på andra hållet. Hur snabbt du vill använda din kraft, till exempel om du kan, och det är sånt som vi programmerar också, det är helt liksom, du kan använda då i regel så har vi inte använt förbi 70 hästar nu under testningen då. Och det, målet tror jag kommer att vara 50 hästar ungefär när vi börjar racea den. Full kapacitet av det här systemet är 150 hästar. Men det kommer inte användas på ett tag, för att utvecklingen på det chans givetvis, ju mer utav kraften du använder, ju mer stressar ju både lager och windings och allting i systemet. Så, och likadant med, vi kör ju då en, det är ju ett vattenkylt system då. Så att ju mer du använder det, ju varmare blir det givetvis. Och sen då där den sitter i bellhousing så är det ju varmt utav sig själv där det sitter helt enkelt.
Kommer man kunna kombinera push to pass och den här extra deployen?
Ja, det är så tanken är, att det kommer att användas. Och då är det ju också som så att De andra grejerna som inte har bestämts, så är det ju som du frågade där, liksom, ah, föran då, kommer han kunna bestämma? Och då har de inte heller bestämt än hur många gånger per varv. Mm. För att du kan ju använda den här liksom som en jojo, kan man säga. Så fort den är urladdad så kan du börja ladda igen. Så fort den är laddad så kan du urladda igen. Du kan göra det här liksom. Det vet vi helt säkert att så kommer det inte fungera. Så kommer vi inte få göra. Mm. Så det förmodligen så kommer bli olika antal gånger som du kan använda det här per varv. Beroende på vilken bana du är på. Bandistans och så vidare. Som Elkhart Lake är ju liksom över 4 miles. Där kommer du säkert få använda den fler gånger per varv än vad du kommer att få göra på en kort bana då, till exempel.
Just det. Tror du att man även kommer få använda detta på ovaler? Din personliga, för det är inte heller bestämt om huruvida det ska kunna användas på alla typer av banor. Men vad tror du?
Jag tror så. Ja, jag tror tanken är att använda det överallt.
Mm.
Och jag tror liksom från början så är det ju en grej, men som det är, som sagt, det är ju en ny grej just för tillfället, så att jag tror ju längre vi kör den här, ju mer använd kommer den att bli och för mer. Så att just nu då från början här så kommer den ju då vara, du kommer att kunna starta bilen med den.
Just det.
I depån. Eller om du snurrar eller ja, så här ute på banan. Mm. Alltså du kan starta bilen själv. Det kommer vara den enda formen av att backa med bilen. Så växellådan kommer inte ha någon backväxel i sig längre, utan den här motorn då, vilken elektrisk motor som helst, kan ju då spinna baklänges lika väl som framlänges, som man säger. Så att det kommer vara den enda form då av att backa. Och sen då, som du säger, push to pass. Väldigt intressant faktiskt hur det har varit under testning nu att använda den här grejen. Så att till exempel då, ett av de första testerna då, så när vi testade, så som sagt, du kan latcha den här då till olika sensorer också. Så vet vi inte än om det kommer vara full auto. Så du kan göra det på automatik helt enkelt. Och då kan du latcha den till vad du än du vill. Liksom. Om det är gasen då, så att över 30% gas, så börjar du använda electric power upp till say, 70% gas. Däremellan kommer den automatiskt använda om du har laddning i systemet. Mm. Den kommer att laddas, säg om du ser över 500 PSI på bromssystemet, så laddar den automatiskt. Du kan göra det på GPS, så att när den är på den här positionen på banan så laddas den, när den är på den här positionen på banan så deploy. Du kan latcha den till kopplingspaddles. Vi kör ju ingen kopplingspedal längre, utan det är ju då på ratten. Så att säg till exempel över 20 miles per hour, så är det inte koppling längre på den paddeln, utan då harvest du istället på den här, och så har du då en knapp som du deploy, och då snackar du ju, då är det ju manual helt plötsligt. Och det är också en grej där som de diskuterar, ska vi göra full auto så alla har samma, om man säger, så att här laddas det, här deploys det, kommer vi att latcha det till, som sagt, bromssystemet, så att över så här många PSI i systemet och så här, det fortfarande diskuteras. Och sen då, eller om det ska vara helt manuellt, som du säger, att föraren måste dra den här paddeln eller spaken för att det ska laddas, och trycka på den här knappen för att det ska deploy. Själv så tycker jag ju att det ska vara manuellt. Det är väl mer, men det är ju bara min åsikt i och för sig, men jag tycker måste på något sätt ha föraren i kontroll fortfarande, tycker jag. Liksom.
Och det påverkar ju också taktiken och variablerna där som man faktiskt vill för att få det här. Okej, vilka är smartast med att använda det här? Och det är ju, allting som automatiseras blir ju att det kan ta ut sig. Men är det, jag tänker spontant, det är ju så mycket här nu. Dels att de skjutit på den här då lanseringen av hybridmotorerna till, alltså mitt i säsong, bara det är ju lite speciellt. Ja. Då, va? Men dessutom då att det är så mycket som de inte har bestämt ännu. Är det inte väldigt sent på det? Så det är ju inte många månader kvar nu tills det är dags egentligen, och det är ingenting ju spikat. Man lär sig nytt varje test som ni gör då, va?
Ja.
Vad tror du det har berott på att de är så här sena på det?
Det beror på att inte alla har kört hybriden än. Så att så här ser det ut att från första början då, så det var ju offererat då till många team att göra den här utvecklingen på den här. Men väl, de flesta tackade ju nej då till att göra det. De har inte personal eller resources då att göra den här testen som var förra året under säsongen. Men du kan ju inte ha samma, vad ska man säga, samma bil som gjorde den här hybridtesterna som körde racing-säsongen. För de här testerna overlapped emellanåt och så här också. Så att de flesta tackade nej faktiskt till att göra den här utvecklingen på det här som team då. Penske och Ganassi var de två teamen som sa ja, vi gör det här. Och med det här då så får du ju ingen direkt advantage. All data som du fick blev ju då delad på hela serien om man säger. Fördelen du har det är ju givetvis att förarna kommer ju ha kört det här och känt på hur att använda det här. Och det är ju en grej som du inte helt enkelt kan... Det är ju en erfarenhet som du inte kan liksom säga till någon som inte har kört det. Så det är ju helt klart en fördel att ha gjort det. Så att då kommer det ner till den här säsongen. Och just som hybridbitarna så kunde vi ju starta säsongen med dem, kan jag säga. Men då var det ju faktum att alla förarna i fältet har inte ens kört den här hybriden än. Och då tyckte ju de och serien att det är ju inte liksom rättvist att vissa förare har kört med det här systemet och vet hur systemet funkar. Andra har inte kört det alls. Så att vad som händer just nu under säsongen här så kommer det då finnas vissa tester som vi som Penske, Ganassi, Arrow McLaren och Andretti får inte köra hybriden igen förrän öppna testen i Milwaukee då som händer jag tror det är en vecka eller två innan den lanseras då som vi ska köra den i race. Medan alla andra team och förare får nu då 2 dagar per förare att köra mellan nu och då plus den här öppna testen för att de då ska kunna lära sig det här systemet. Vad vi har gjort så har det ju gått igenom alla de här olika scenarios och vi har utvecklat de här så det har inte bara varit liksom, att vi har tagit advantage och liksom, ja, så här kör vi det här systemet. Om man säger, det har varit väldigt mycket jobb med liksom, och ja, det har gått sönder och det är det ena och tredje om man säger så här också. Va? Nu så har det ju kommit närmare då till produktion. IndyCar har kommit närmare till ett beslut på hur den kommer att användas. Så de här förarna som testade nu då, de här 2 dagarna som de får göra, de är ju väldigt mer, vad ska man säga, det är närmare med både den tekniska biten och hur den kommer att användas än vad vi testade egentligen. Vilket som är helt okej, okay, men jag tror 2 dagar med det här systemet som de får nu när det är utsorterat så att säga, tror jag tar dem upp till ungefär samma nivå som våra förare kommer att vara efter att ha kört med den så här nu. Så att det var väl egentligen därför som det blev försenat så mycket som det har. Varför de inte skrivit ut reglerna än hur den kommer att användas, det är också att ge de här förarna som testar den nu en chans och ge deras åsikt om hur de tycker att den bör användas. Så de i stort sett så vill de inte skriva ut en regel förrän alla har haft en chans att köra den. Alla har haft en chans att dela med sin åsikt om hur de tycker att den bör användas. Men jag håller med dig Ronny faktiskt helt och hållet där. Jag tycker manuellt är bra på olika sätt. Man ser vem som är smartast som kan använda den på rätt sätt. Olika sätt. Och jag tycker det här kommer ner till mer och mer fakta att ger du föraren en åsikt så tror jag han alltid kommer ta det enklaste sättet. Med att säga ja men det är ju bättre att vi kör auto för det är ju liksom ja, jag har inte tid med mer knappar och så vidare. Tyvärr är liksom det. jag tycker inte synd om det. Jag har inte fått en knapp till att hålla reda på faktiskt. Så det ja, lär dig då.
Ja, men det ska bli intressant om du ändå kommer vara så att samtliga förare kommer att ligga på ungefär samma nivå och teamen kommer att ha hyfsat lika förutsättningar när de väl drar igång detta så ska det bli intressant att se vilka dels förare och team som rent strategiskt kan använda detta på rätt sätt och se hur det kommer skilja skilja dem från varandra. Men avslutningsvis, Mattias, det är din fjärde säsong nu med Scott McLaughlin.
Mm.
Du sa redan inför hans premiär att det här kommer, han är ett mästarämne på sikt. Hur ser du hans chanser nu i år? För det har varit en väldigt bra inledning. Och ja, hur redo tror du han är att ge sig i, alltså ge sig på en mästerskapschans? Jag håller honom som favorit i år faktiskt. Det är ju inte alla som håller honom just. Jag tänkte just Newgarden och Palou till exempel och Dixon. Men han är ju min favorit faktiskt, att han kan sticka upp och överraska.
Ja, nej, jag ska väl säga som så här. Istället ska jag nästan vända på det och säga att jag ser ingen anledning att han inte kommer att vinna mästerskapet. Jag tror alla förutsättningarna är där. Du kan säga precis samma sak, tror jag, för fem till förare. Det finns ingen anledning att de inte ska vinna mästerskapet. Jag tror förutsättningarna är där. Jag tror deras utrustning är där. Jag tror deras talang är där. Jag tror deras allt det här. Jag tror det kommer ner till vems säsong det är faktiskt. Vad det gäller gulflaggor, vad det gäller olika detaljer som kommer hända under säsongen. Men just preparationsmässigt och varje helg vi åker, oavsett till vilken bana vi än åker, så tror jag, jag måste nog säga att jag ser ingen anledning varför han inte skulle kunna vinna mästerskapet i år. Det gör jag inte. Sitter jag med Palous bil och Palou som förare, så säger jag nog precis samma sak. Likadant som med Newgarden, som du säger. Jag tror det finns power, kommer väldigt jämn, tror jag, i år också. Han verkar väldigt, väldigt motiverad. Ja, jag tror helt enkelt det kommer egentligen ner till säsongen och plocka vilken som kommer vara vinnaren. Men jag tror, nej, det är precis som du säger, liksom fjärde året här med Scott. Han är laddad som han kan bli, om man säger det. Det finns ingen anledning varför han inte kommer att kunna vinna Indy 500. Det finns ingen anledning varför han inte kan vinna säsongen. Det måste jag nog säga. Alla förutsättningar är det.
Tack så mycket, Mattias, för att du var med igen.
Ja, tack för att jag fick vara med igen.
Kul att Mattias hund fick vara med på törn. Lite svårt att förstå vad hen ville, men likväl. Det verkar som ett mysigt hem, det där. Sa han vad det var för ras?
Nej, jag är ju så dålig på det där med husdjur och hundar och så. Vissa har ju det i sig att, vilken ras är det så? Men jag tänkte på det efterhand, att jag frågade inte ens det. Men tänkte
den
du
lät det? Liten.
Ja, jag tror att den var ganska liten. Det lät inte som en jättestor hund. Nej. Men jag tänkte på det, att hans ton skiftade. Det var sell down. Det var lite cowboysare över Mattias Jönsson, tycker jag. Jag är inte så ofta man hör honom prata engelska.
Han är ändå bort i USA i 30 år nu, så att det bara det lugnet som de sina husdjur där också. Det är klart man anammar den amerikanska husdjurshållningen också.
Mm.
Men det jag finner intressant är det här med reglerna, hur hybridsystemet kommer läggas upp. Mm. För att det ska vara lite demokratiskt, så även de mindre stallen som inte har fått hårdvaran än ändå får någonting att säga. Så det är inte bara att här, kör det här och nu kommer vi göra så här. Utan de ska tillåtas komma upp till fart med detta. När det är ändå, som vi sagt tidigare, de stora stallen som har fått göra liksom testerna och känna på allting.
Mm.
Och det tror jag kan vara väldigt viktigt i och med just att det kommer in mitt i säsongen. Så att det vore jobbigt att behöva skjuta upp det till mars nästa år. Och det tycker inte jag är en bra idé heller. Utan få alla up to speed så fort som möjligt. Gärna nu innan man får för mig också, när alla fokuserar på något annat. Men ta igen den här tiden som har ändå gått lite förlorad nu. För vi såg ju St. Pete, det var ju meningen att de skulle ha hybridsystemet redan där. Och det loppet blev lite tråkigt i och med att de hade fel sorts steck. Mm. Och att behöva köra hela den här säsongen med, inom parentes, inom situationstecken, fel sorts däck. Det tror inte jag vore kul för någon.
Ja, och som Mattias säger, det hade inte jag tänkt på förr. För jag har tänkt att just att det har tenderat att vara orättvist när de andra teamen som inte har varit med och testat liksom ska kastas in inom citationstecken i detta och inte har fått samma förutsättningar som till exempel Penske och Ganassi har fått. Men som Mattias säger, så de har ju, kan man säga, dragit hela det här testlasset. Så kan jag tänka dig alla de timmar och tester där de inte fått ut så mycket av den här datan som de ska ha användning för nu faktiskt, för de har gjort hela det här grovjobbet. Så det han sa om att det räcker med 2 testsessioner, kan man säga nu, eller 2 testdagar, så kommer de andra teamen vara i kapp rent kunskapsmässigt och framförallt förarna. Och det alltså, jag vet ju, känner ju Mattias, han är ju så himla, han har förmågan att vara objektiv och väldigt rättvis i sina analyser. Det är lätt att sitta kanske i Penske och säga att ja, nej, men det är ingen skillnad och sådana här saker. Men när han säger det, så han har det så underbyggt när han förklarar hur det ligger till och vad man faktiskt kan ta med sig från de här testerna och vad man faktiskt, vilken data man har nytta av. Så det låter logiskt, och det är ju glädjande också att även de här mindre teamen som inte har haft råd och haft möjlighet att vara med under framtagandet av det här nya, de här nya motorerna, att de också kommer ha en rimlig chans när vi väl går över till detta i mitten av säsongen. Någonting annat jag tänker på då, det är ju att, som man sa, att F1s batterisystem i deras hybridmotorer skiljer sig mot IndyCars, som han kallar det för capacitor packs då. Men det han sa är att de är lite känsligare för vibrationer och skakningar och så. Och då tänker jag ju osökt på hur bumpigt och hoppigt det är på IndyCar-banor. Hur ska detta gå?
Man får ju hoppas att de har tänkt på den saken.
Det hade varit en väldigt blunder, det hade varit en väldigt blunder om man inte hade tänkt på det.
Exakt. Men det är skillnad på Indianapolis Road Course. De hade väl varit på Homestead och Barber också. Och kört hybridbilarna.
Mm.
Och det är jämna banor förhållandevis jämfört med Long Beach, St. Pete. Men Road America har ju särskilt elaka curbs. Laguna Seca är ju nyasfalterad, så det är ju ganska lugnt nu. Och sen de oerhörda hastigheterna det kommer vara på ovalerna. Vi får se om vi kommer återvända till Texas. Men ovalen i Nashville är rätt snabb också.
Mm.
Gateway är väl ganska jämn. Men Iowa har ju i kurva 1 och 2 en rejäl... Den är ojämn för att vara oval, men den är ju långsammare också. Så det kommer ju vara en hel del stresstester redan de allra första loppen med det här systemet.
Mm.
Särskilt Detroit. Men om allting klarar sig i Detroit, då kan vi nog vara lite lugna ett tag framöver. Men något som är ju värt att notera sen är att typ Road America, det loppet är mycket längre liksom distansmässigt än stadsbanorna. Vi snackar ju 35 mil. Det är ju 5 mil längre än ett Formel 1-lopp. Så att de ska ju hålla länge också och ge jämn effekt åt alla genom de här längre loppen.
Mm.
Jag ser fram emot det. För att det var länge sedan IndyCar kom med någon ny teknologi.
Ja, det är ju verkligen på tiden, och att nu innan citationstecken bara är motorer då, inte så mycket det man ser rent visuellt. Så jag tänker även på kvalen när man kanske behöver maxa batteriladdning och sådana saker, och att det kanske kommer bli den här en chans man får i ett kval, och vilka förare det kommer gynna. Jag tänker att det kommer gynna förare som Scott McLaughlin, som har vana att göra den här one shot qualifying i V8 Supercars i Australien, och men även alltså Felix Rosenqvist har ju erfarenhet av den typen av kvalformat också, va?
I Formel E hade det, har jag för mig. En sak som jag hoppas på är att när någonting går sönder så bestraffas inte förarna i sig, utan det får IndyCar själva ta på sig, eller så motortillverkarna får ju avdrag i poäng eller någonting. För när det här nuvarande motorreglementet infördes 2012, då var det ett av de allra första loppen, jag tror det var i Long Beach, som alla Chevrolet bytte motor efter kvalet. Så alla som körde Chevrolet, det kan ha varit tvärtom också, men jag är rätt säker på att det var Chevrolet. Alla Chevrolet flyttades ner 10 platser. Så topp 10 i loppet var ju bara Honda, vilket blev jättetokigt. Men då hade Chevrolet-förarna fräscha motorer, och det blev, det var någon Chevrolet-förare som vann. Jag kommer inte ihåg exakt den här historien. Men det blev lite farsartat att de gick ihop och liksom bytte motorer när det var någon felande, bara någon liten del i en motor som hade gått sönder. Det var ju någonting som snarare konstruktören borde ha tagit på sig i det långa loppet att manipulera reglerna och så. Nu blev det förarna som sattes i en ganska konstig situation. Att de fick typ order att starta längre tillbaka. Men det gav ju dem också ett försprång i loppet. Så jag hoppas att de tänker till med just den sportsliga delen. Att låta, ifall någonting går sönder, så låta konstruktörerna ta smällen snarare än förarna på banan.
Bara det blir rättvist, det är väl det vi vill helt enkelt.
Ja. Det är fortfarande en vecka kvar till Long Beach. Vi kommer med ett uppsnack i nästa avsnitt. Tills dess, ni kan se testerna från Indianapolis Motor Speedway på Stora Ovalen på Viaplay som sänder. Idag onsdag när detta släpps och imorgon. Det var i och med dessa tester som jag tror att läggs, ja, sits hos Dale Coyne tillkännagavs. För Connor Daly's livery blev också tillkännagett idag. Kan också nämna det att Legg kommer köra Indy 500 innebär att Colin Brown inte kommer köra Indy 500 i alla fall. 34 bilar kommer vara på banan under detta test och jag tyckte det var typ 8 timmar livesändning per dag. Så det kan man stirra sig blind på om du så vill. Jag jobbar i alla fall, men jag vet inte vad du ska göra, Ronny.
Jag kommer jobba också, men det behöver inte betyda att man inte kan slänga ett öga på en andra skärm. Jag vet att du har inte riktigt de förutsättningarna med, ditt jobb då. Du sa att det var 34 bilar. Vilka är det, vem är det som fattas då? Det är ju Able Motorsports som fortfarande inte är helt 100 klara. Och sen så... vi kommer ju faktiskt inte få se David med Lucas den här veckan heller. Det är Kyle O'Mylott som täcker upp för honom fortfarande. Och sen är det ju att till Long Beach då så kommer Kyle O'Mylott inte finnas tillgänglig för att han har andra åtaganden i veck. World Endurance Championship, precis. Men då är det någon annan förare som kommer vara vikarie för med Lucas. Det är någon Formel 2-förare va?
Ja, det är någon Theo Porcher, jag vet inte vem det kan vara. Jo, jag har koll på honom och det vore väl kul. Det vore också bra om Malukas faktiskt tillfrisknade med sin hand och faktiskt kunde köra McLaren-bilen äntligen någon gång.
Ja, nu börjar man umma lite för honom för det här var inte riktigt vad han hade hoppats på.
Nej.
Kan det ha varit det mest självklara någon någonsin har sagt någon gång i världshistorien? Att inte han hade... Ja. Men tack för den här veckan. Om ni gillar Indiepodden, glöm inte att gå in och prenumerera. Så att ni alltid får en liten notis när vi släpper nya poddar. Om inte annat så vet ni att vi släpper ny podd varje onsdag. Så ja, det är nog om det. Och följ oss gärna i sociala medier. Det finns på Facebook, Twitter och Instagram såklart. Ha det bra Jakob.
Ha det bra Ronny. Tack så mycket Mattias också. Hej då.
Tack, hej.
Did I want to know where my easy rider gone? Does anyone know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.